En podcast från Aftonbladet.
Är Elon Musks dagar i Vita huset räknade? Ja, allt tyder på det.
Well, let's stay in the US where media reports are saying that Donald Trump has told close associates that Elon Musk will soon step down from his job in the administration. Mr. Musk is head of the Department of Government Efficiency, or DOGE, where he's in charge of cutting federal bureaucracy.
This has been something we basically knew about. As a special government employee, that's Elon Musk's status. He can only work for the White House for something like 130 days. So what's that, like about a little over 4 months. So we knew there would be some change in status at some point.
Well, I think he's amazing, but I also think he's got a big company to run. And so at some point, he's going to be going back.
This, all as Musk's company Tesla's sales have dropped 13%. And it's become a target for vandalism and violence.
Världens rikaste man, Elon Musk, har de senaste månaderna jobbat för USA:s president Donald Trump. Men inte helt otippat så verkar dagarna tillsammans vara på väg mot sitt slut. Musk har de senaste månaderna varit ansvarig för det så kallade DOGE-projektet, Department of Government Efficiency. Allt går ut på att effektivisera utgifterna hos flera amerikanska myndigheter. På den här korta tiden så har 56 000 federalt anställda sagts upp. Ytterligare 75 000 anställda har köpts ut och över 170 000 jobb väntas försvinna den kommande tiden. Men projektet har mötts av blandade känslor i USA och många har protesterat över de tuffa åtgärder som har genomförts. Bland annat så har samtliga anställda på biståndsmyndigheten USAID fått sparken, vilket sannolikt innebär att myndigheten kommer att avvecklas. USAID är världens största biståndsmyndighet som stått för 40% av allt humanitärt bistånd. Samtidigt som Elon Musk jobbat med Donald Trump så har det gått neråt för hans största bolag, Tesla. Och trots att han är världens rikaste man dras han med skulder. Hur går det ens ihop? Så, är Musks tid i Vita huset snart över? Hur har han påverkat den amerikanska politiken och kan han rädda sina Tesla-miljarder? Det pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Björn Jeffrey, techanalytiker på Svenska Dagbladet och en av medlemmarna i podden TechBrief. Björn, välkommen till Daily.
Tack.
Musk väntas lämna Vita huset när han är klar. Hur väntat har det beskedet varit?
Ja, men det har väl egentligen mest varit en tidsfråga när det här skulle behöva ske. Man var ju dels kanske lite orolig för att han skulle göra sig ovän med Trump. Att de på något vis skulle ha liksom intressen som stod emot varandra på något vis. Eller att Musk skulle kännas liksom som ett ok för Donald Trump att dra. Och där är vi kanske lite nu. Och så dessutom då, vid sidan om detta, så har ju Musk sina egna bekymmer. När liksom Tesla då, det bolaget som han är vd för, men som han också har majoriteten av sina, liksom, sin förmögenhet sitter fast i, liksom Tesla-aktier. Tesla har det väldigt svårt. Så även på den fronten så är det ju många som undrar, varför har inte Tesla en vd som jobbar heltid med vår verksamhet? Så att det är väl de här två skälen som egentligen ligger till grund för att varför han kanske måste kliva av eller kliva åt sidan åtminstone.
När vi spelar in det här så har det inte kommit något definitivt besked, men det verkar väl ändå vara så att han ändå inte fick jobba mer än 130 dagar, eller hur är det?
Han har en specialstatus som någon slags special government employee heter det. Och den går ut här nu i om någon månad eller två, någonting sånt. Och vid det till, liksom, under den här tiden när han har den här statusen, då har han liksom inte riktigt samma regelverk gällande liksom intressekonflikter, den typen av frågor. Så han kan jobba lite mer obehindrat. Men att den här statusen var tvungen att gå ut vid något tillfälle då, det visste man liksom från början att det här skulle ske. Så att jag skulle tro att i samband med detta, kanske sannolikt lite innan dess, så kommer de att behöva liksom hitta en annan roll. Kanske mer att Elon Musk blir som en rådgivare, men han kanske inte är så aktiv i själva handlingen då, så att säga.
Hur framgångsrik har Musk varit under Trump?
Ja, det beror nog på vem man frågar egentligen. För att det var väl två saker som de hävdade att de skulle göra egentligen. Själva enheten heter ju Government Efficiency, alltså Department of Government Efficiency, och det betyder ju liksom effektivitet. Det finns ju liksom inte jättestarka indikationer på att det här handlat så mycket om att effektivisera, det vill säga att göra samma sak fast på ett mer effektivt sätt, utan det har snarare kanske varit att de har lagt ner väldigt många saker. De har slutat utföra en hel del uppdrag från början. Det kanske man kan tycka är en bra sak eller en dålig sak beroende på hur man ser liksom på den statliga verksamheten, men det är kanske inte en klassisk effektivisering av det slaget. Den andra delen som de pratade om var att det var mycket fusk. Att de skulle röja liksom bland alla fuskare som hade tagit liksom statliga pengar till saker som inte stämmer. Där väntar man ju fortfarande på den rent juridiska processen, att om det är en massa människor som har begått bedrägeri helt enkelt, så vill man ju gärna se lite de juridiska processerna som tar hand om det, för det är ju olagligt. Och det har vi ännu inte sett heller. Så att det är lite dubbla budskap här kanske kring vad de gör. Att många kanske sympatiserar med idén men kanske inte har sett så mycket resultat som man kanske hade hoppats.
Det verkar ändå som att Donald Trump är rätt nöjd ändå med det som Elon Musk har gjort.
Ja, eller åtminstone så är väl det den fronten som man behöver hålla, får man ju tänka sig. Det här är ju inte två män som är vana vid ödmjukhet och att liksom medge sina egna misstag. Så lite oavsett hur det har gått så tror jag att man skulle sagt att det här är en enorm framgång. Och sen vad de egentligen tycker, det vet jag inte riktigt. Men det är klart att gå in och röja runt i det politiska systemet, om det var det man ville ha för att liksom röra upp känslor och lägga ner, stöka till och så vidare. Det har de ju verkligen lyckats med. Det är ju ingen som känner sig säker i den amerikanska statsapparaten just nu, och det kanske finns ett syfte med det i sig, så att om det var det man ville få till, då har man verkligen lyckats, så att han kanske är nöjd trots allt.
Men var det rätt av Trump att plocka in Musk för att genomföra Doge-projektet?
Jag tror att på ett sätt så var det nog det, oavsett lite hur utfallet är. Och egentligen så tänker jag att vad man får ut av en person som Elon Musk är ju man ser att det är möjligt att det händer, och det händer någonting annat. Du får ett helt annat utfall än om du skulle tagit in liksom en karriärpolitiker. Sen kan man tycka att det gjordes på fel sätt, att det har gjorts på ett dåligt sätt, och det är destruktiva liksom handlingar som har förstört kanske en massa forskning till exempel som har behövt läggas ner i förtid och så vidare. Men om man bara vill ge känslan av så här, nu är det nya tider. Jag är ett president på ett sätt som ingen annan är. Då har du valt helt rätt person. För Elon Musk kör ju alltid sitt eget race och han jobbar med sina egna regler. Så att det har ju blivit definitivt totalt annorlunda än under alla andra presidenter hittills.
Vad händer nu då med Doge-projektet?
Skulle du tro att de hittar ett annat sätt att jobba vidare på? Jag tror att de har skurit ner väldigt mycket. I vissa fall kanske så mycket att det går nästan inte att skära ner mer, utan att liksom regelrätt bara lägga ner verksamheten vid sin helhet. Sen så skulle jag anta att de kommer hitta liksom en annan form av ledare som kanske lite mer operativt varje dag så att säga kan gå igenom och hitta detta. Men det är klart att vid någon punkt så kanske det inte är lönt att försöka liksom leta de här effektiviseringsvinsterna längre när man har hunnit gå igenom. Men det är klart att den amerikanska statsapparaten, den är ganska stor. Så att de har nog jobb att göra i ett par månader till i alla fall.
Elon Musks största företag, Tesla, har tappat enormt under de senaste månaderna. Vad behöver han göra för att vända den negativa trenden? Vi pratar mer med Björn Jeffrey om en stund. Häng kvar! Du var inne på det lite tidigare, att han kanske skulle kunna få någon annan typ av roll, för att om det är så att Donald Trump ändå är ganska nöjd med det han har gjort, och han, som du säger, de skakar ju om i politiken väldigt mycket där i USA, borde han få en annan typ av roll då? Och vad skulle det i sånt fall kunna vara för någonting?
Jag tror att mest sannolikt är att man blir någon form av advisor, det vill säga en slags rådgivare. Då har man liksom ingen formell roll i liksom statsapparaten i sig, men du kan vara en person som du kan ta in när du behöver honom. Men det gör också att du kan distansera dig från en rådgivare om han i sin tur då gör någonting som du inte tycker är så bra. Så att skulle Elon Musk liksom hamna i någon annan kontrovers, så är det ganska enkelt att säga nej, men han är bara en rådgivare, det här är ingen som jag jobbar med på daglig basis. Och då tvärtom, skulle Elon Musk göra någonting jättebra, så att säga ja, men han är en av mina närmaste rådgivare, vi pratar varje dag och så vidare. Så att genom att ha en sån här liksom lite mer vag och informell roll, så kan man också bestämma ut dag till dag hur nära man vill att den relationen ska upplevas. Så det tror jag skulle passa åtminstone Trump alldeles utmärkt i det här fallet.
Jag tänker att Elon Musk har ju haft en otrolig makt. Utöver att han är världens rikaste man, så har han ju haft en otrolig makt här nu genom att vara en nära man till Donald Trump. Ger han upp den makten då när han lämnar, när han nu lämnar?
En del av den gör nog det, tror jag. Samtidigt så har han väl kanske visat en annan väg framåt. Han har ju varit extremt aktiv med sina egna pengar. Nu senast i det här domarvalet i Wisconsin, där han var delade ut $1,000,000-checkar till folk som hade röstat. Att han har ju visat att han kan få in sig själv och sitt inflytande in i politiska processer väldigt fort. Den här, när han valde att liksom ställa sig bakom Donald Trump, det var ju ganska snabbt påkommet i det stora hela. Så att jag tror att vill han liksom föra in sig själv i det här systemet igen, så kan han nog hitta ett sätt att göra det. Och jag skulle tro att kanske andra miljardärer tittar på honom som en modell och tycker att det var en smått otrolig bedrift hur fort och med då med miljardärsmått mätt förhållandevis lite pengar han lyckades få den enorma maktpositionen som han har idag.
Hur har amerikanska folket reagerat då på det som Elon Musk har gjort här i Doge-projektet?
Jag tror att det har varit väldigt blandade reaktioner. Jag tror att från ursprungligen att många amerikaner och även folk utanför USA kan sympatisera med grundprincipen. Finns det en massa onödiga saker som staten gör, eller för den delen finns det en massa fuskare? Bort med det. Det tror jag att de flesta känner. Men det är klart att i praktiken så är det också väldigt många som har blivit av med jobbet. Även i då delstater som röstade för, där Donald Trump vann, har ju säkert blivit av med jobbet som en effekt av detta. Och det har ju också funnits en skepsis gentemot Tesla då, som kommer från Musks politiska engagemang. Tesla var ju ett varumärke som var väldigt hyllat och som också var väldigt välköpt av vad som då är den amerikanska vänstern egentligen, i högre utsträckning, som kanske brydde sig mer om klimatfrågor till exempel då, eftersom det här är en elbil. De har ju haft det väldigt svårt. De har kanske haft det värre i Europa än de haft i USA. Men Tesla överhuvudtaget har en väldigt svår period framför sig och liksom befinner sig mitt i den här krisen. Och krisen kan man ju säga dels har med elbilsmarknaden att göra, men har framförallt med associationerna till Elon Musk. Folk vill inte köpa Tesla längre på grund av Elon Musk, och det är liksom ett problem som han behöver lösa nu.
Ja, men Björn, vad ska han göra då för att kunna vända den här trenden kring Tesla?
Ja, men ett steg är nog då att ta ett steg bort ifrån liksom administrationen. Nu är ju kanske den associationen ganska satt ändå, så jag är inte säker på att det kommer liksom lösa allting, men det kanske är någonting åtminstone. Och om man tittar på vad Elon Musk brukar göra, det är ju att han är ganska duktig på att prata om saker som ligger liksom långt i framtiden. Jag skulle tro att vi kommer se stora utspel kring självkörande bilar till exempel. Det har varit ett område som Tesla har pratat om tidigare, men som vi kanske inte har hört jättemycket om nu. Utan han kommer börja prata om liksom de stora tekniska framstegen som Tesla har gjort, och börja liksom få bolaget att kännas modernt igen och kanske handla mindre om politik och mer om liksom teknik och innovation. Det är ju egentligen det som är Elon Musks hemmaplan, där han är mest bekväm att prata om saker.
Björn, Elon Musk är världens rikaste man. Han dras ändå med stora skulder. Hur går det ihop?
Det är egentligen så som miljardärer tenderar att liksom leva. För att sagt, Elon Musk är ju primärt rik genom de tillgångarna som han har. Och det är ju i hög utsträckning då aktier i till exempel Tesla, men även i det här rymdbolaget SpaceX. Men man vill kanske inte sälja de aktierna hela tiden då, för det skickar det kanske en dålig signal till marknaden. Oj, Elon Musk säljer Tesla. Vad vet han som inte jag vet, och så vidare. Så det kan skicka en signal som man inte vill till aktiemarknaden. Men han måste ju samtidigt ha råd att leva. Man måste ha råd att leva som den miljardär han är. Så vad man brukar göra då är att man belånar sina aktier. Men på grund av att aktier är mycket mer riskfyllda då än till exempel att belåna en bostadsrätt, som man vet att men huset kommer ju åtminstone att stå kvar och lägenheten kommer att stå kvar, så att säga. Aktierna går ju väldigt mycket upp och ner, och detta gäller i synnerhet för Teslas aktier. Så har han liksom belånat en ganska stor del av sina aktier för att kunna ha ett utrymme på ett par miljarder att kunna röra sig med. Och det är klart att i takt med att Tesla-aktien har sjunkit, den har fallit väldigt mycket, över 30% bara hittills i år, så blir det här lånet mer och mer riskfyllt. Och liksom i absolut värsta scenario skulle han behöva tvångssälja aktier för att lösa en del av det här lånet. Och det skulle kunna bli en total katastrof för Tesla som företag och för Teslas aktieägare om det skulle gå så långt.
Måste han rädda några miljarder? Är det det handlar om? Eller vad kan hända?
Ja, det är egentligen att banken då som har lånat ut pengar blir osäker på, är den här säkerheten då? Det är som man i vanliga fall så har man i sin lägenhet som säkerhet om man har köpt en bostadsrätt. Men i det här fallet så har ju han Tesla-aktier. Men om man, banken blir osäker på, men de här Tesla-aktierna, hur mycket är de värda egentligen? Om de får en sån osäker känsla kring det, då kan det börja bli liksom problematiskt för honom att han skulle behöva sälja en del aktier för att få loss miljarder för att då återbetala en del av de här lånen. Men det låter ju lite konstigt såklart, men det är inte ovanligt egentligen. Jag skulle tro att Richard Branson på Virgin och Jeff Bezos på Amazon och så vidare, alla de är ju miljardärer, men det är lätt att glömma då och kanske inte tänka på. De sitter också med miljarder i lån samtidigt.
Men de kommer inte bli urfattiga direkt?
Nej, och kanske i synnerhet inte Elon Musk, för man får ju, jag vet inte vilken relation som du har med din bank, men om de upplevde att din bostadsrätt var väldigt dålig så skulle de säkert ringa dig och berätta det. Men jag vet inte vilken bankperson i världen som vågar ringa Elon Musk givet hans position i världen, den mäktiga man som han nu har blivit. Vem vågar ringa Musk och säga, vet du vad, jag litar inte på dig längre och jag vill att du betalar tillbaka lånet. Jag tror inte att det finns så många banker som egentligen kommer göra det i praktiken, även om de kanske har tänkt tanken.
Det hade varit roligt att höra det samtalet. Men med allt som han har gjort nu den senaste tiden, hur ser det ut med hans popularitetssiffror?
Nej, de ser inte så bra ut. Jag tror att det här är en situation där Elon Musk har missförstått lite var sentimentet ligger. Jag tror att han inte riktigt förutsåg vilken typ av backlash det här skulle skapa. Och framförallt inte för hans företag då. Han har ju varit en väldigt stark, associationen är väldigt stark mellan Tesla och honom själv som individ. Och detta har ju tidigare varit en positiv sak. Han har ju sett som ett supergeni i världen och kanske därför som man har velat investera i Tesla-aktier, just för att man tror att Elon Musk är en sån superfigur som gör extraordinära saker. Vad han upplever nu är ju egentligen motsatsen till det. Att nu är ju associationen en belastning för Tesla. Tesla hade kanske egentligen varit bättre om man inte hade haft Elon Musk just nu. För då hade man bara kunnat fokusera på att göra bra bilar. Så att, nej, populariteten har liksom dalat. Och jag tror att han kanske hade underskattat hur mycket problem som det här politiska engagemanget skulle komma att ställa till för honom i hans, liksom, med hans affärsliv, så att säga.
Björn, hur länge tror du vi får se Musk vid Trumps sida?
Jag tror att han är kvar i kanske några veckor till innan han liksom gör någon slags elegant sorti. Båda två tror jag kommer att utropa en fullständig seger. Säga att det här är otroligt, titta vad mycket pengar vi har sparat, allting har gått jättebra. Och sen så kommer han egentligen att röra sig mer och mer in i periferin i bakgrunden och användas när och om Trump behöver honom.
Björn, tack för idag.
Tack själv.
Sist här Björn Jeffrey, techanalytiker på Svenska Dagbladet och med i podden Techbrief. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Det här är inspelat den 3 april och efter att vi spelat in så kom besked från vicepresident J.D. Vance att Elon Musk kommer fortsätta som rådgivare till Donald Trump. Det berättade han i en intervju i Fox News. Du hittar både Techbrief och Daily i din poddspelare, så följ gärna båda så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.